Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vi går vidare med att förklara två stycken till utav de här fyra meningarna bi'idhnillahi ta'ala som har kommit i profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Det är det mest älskvärda talet hos Allah azza wa jall. Och vi kommer även börja förklara idag de former utav dhikr man gör när man vaknar, när man går ut från sitt hus och när man är på väg till moskén. Och när man går in i moskén och när man går ut i moskén blir det där i ta'ala. Det är det vi kommer att tala om idag. Gällande alhamdulillah. Att översätta ordet alhamdulillah är lite klurigt på svenska. För att det har en allomfattande mening på arabiska. Och det finns inget riktigt ord som man skulle kunna ersätta det på svenska. För att bara säga att det är att man prisar Allah. Det ger inte riktigt dess sanna betydelse. För att det är någonting mer än så. När man säger alhamdulillah, det är att man lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala från sitt hjärta och med sin tunga, med kärlek, samtidigt som man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala och är tacksam för de gåvor han har skänkt den, och man lovprisar honom för de vackra namnen han har och de höga attributen han har. Så det handlar dels om att man lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala för att han har de vackraste namnen och de högsta attributen. Och dels för att man tackar honom för de gåvorna han har skänkt den. Och man gör det inte bara med sin tunga, utan man gör det baserat på kärlek och att man samtidigt upphöjer Allah när man gör det. Så det är ett ord som blir svårt att översätta på svenska, men det är en form av dyrkan. Och att man lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala för hans vackraste namn och hans högsta attribut och tackar honom för de gåvor han har skänkt den. Det finns många bevis i Koranen och Sunna som tyder på hur bra det är att göra tahmid, att man säger alhamdulillah wa alaikum assalam. Bland de sakerna är att den första ayan eller surat al-Fatiha börjar med vad? Alhamdulillahi rabbil alamin. Koranen, när vi börjar läsa Koranen så börjar den med alhamdulillahi rabbil alamin. Och fyra andra surer i Koranen börjar också med alhamdulillah, som surat al-An'am, surat al-Kahf och så att Saba'a och så att Fatir. Så det finns fem surer i Koranen som börjar med alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala började sin skapelse med alhamdulillah, som det har nämnts. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Alla lovprisningar tillkommer den som skapade himlarna och jorden. Så Allah började sin skapelse med alhamd. Och Allah avslutar sin skapelse med att det sägs alhamdulillahi rabbil alamin. Som har kommit i Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner att det kommer dömnas mellan människorna på domedagen. Och det kommer att sägas alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudiya baynahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Det döms mellan dem i sanning. Och det kommer sägas alhamdulillahi rabbil alamin. Och betydelsen att det kommer sägas det är att alla kommer lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala efter de har fått sin dom. Även de som döms till helvetet. Därför att Allah subhanahu wa ta'ala har dömt dem med rättvisa. Den personen som har kommit till helvetet kommer att veta och förstå på domedagen varför han har blivit dömd till helvetet. För det är på grund av de handlingarna han har själv gjort. Och Allah har dömt honom med rättvisa. Allah har gett möjligheten att om man gör en god handling så får man 10 dubblat med belöning upp till 700 gånger, upp till hur många gånger Allah azza wa jalla vill. Om man gör en synd så får man bara synd för den saken. Så den personen som kommer till helvetet vet exakt varför han har kommit till helvetet. Och kommer även där att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som kommer till paradiset kommer att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala för det. Så att alla kommer vara överens om att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala när denna skapelse tar slut. Och man kommer över till nästa livet, antingen i paradiset eller i helvetet. Alhamdulillah har nämnts 40 gånger i Koranen. Och ett av Allah azza wa jallas namn är Al-Hamid. Den som är värd att lovprisas. Så Alhamd har, utan tvekan när vi ser detta, nämns 40 gånger i Koranen. Koranen börjar med Alhamdulillah rabbil alamin. Fyra andra surer utöver surat al-Fatiha börjar med Alhamdulillah. Ett av Allah azza wa jallas namn går tillbaka till det. Det här tyder utan tvekan på vilken hög status Alhamdulillah har i Islam. Och när vi pratade igår om de olika belöningarna det finns att säga subhanallahi wa bihamdi. Alltså att man säger subhanallah tillsammans med alhamdulillah. så nämnde du att det finns otroligt många belöningar för att göra det. Vi nämnde att det tar bort ens tidigare synder. Vi nämnde att det kommer väga tungt på vågskålen. Tillsammans, om man säger subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Vi nämnde att man kommer kunna plantera sina träd i paradiset om man gör det. Så vidare. Allt det här tyder på hur bra det är att säga alhamdulillah också. Sen finns det specifika hadithet som tyder på hur bra det är att säga alhamdulillah utöver det. Och det är bland annat att profeten sallallahu alaihi wasallam berättat att när en persons barn har dött. När man blir prövad med en av de svåraste prövningar människa kan bli prövad med i detta liv. Att man får vara med om att ens barn har dör. Om man vid den här stunden, när många andra kanske ställer sig upp och skriker och gråter och slår sig på kinder och gör som vissa människor gör. Så att man istället säger alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Man lovprisar Allah och tackar honom. Och man prisar honom för den här saken. Och man säger, det är från Allah vi kommer och till Allah vi vänder åter. Och man säger det vid det här tillfället. För man vet att Allah subhanahu wa ta'ala tog den här personen, tog ens barns liv för en visdom. Att det kan ha varit till exempel att om den skulle ha växt upp och blivit gammal så skulle den hamna i stora synder eller hamna i någonting annat problem. Eller leda till problem för ens familj eller liknande. Om man gör det vid det här tillfället så har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat att det kommer byggas ett hus i paradiset för en som kommer kallas för Beitul Hamd. Alltså lovprisningens hus. Så det finns en belöning att säga det här vid det här tillfället. Och det är någonting man ska tänka på. Att man ska komma ihåg den här saken. Och att man inte ska överreagera utan tveka. Man kan gråta med sina ögon. Och hjärtat kan känna sorg. Men att överreagera på dåliga sätt är ingenting man ska göra. Om man utöver det säger alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Så får man den här belöningen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt en annan hadith. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Att alhamdulillah fyller vågskålen. Så genom att man säger alhamdulillah många gånger så kommer det väga tungt på vågskålen på domedagen. Generellt så ska man säga alhamdulillah väldigt mycket. För att som sagt, dels så är det att man lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala för hans vackraste namn och hans högsta attribut. Och det kan man göra i vilken stund och vilken sekund som helst. Och dels så handlar det om att man tackar Allah för ens gåvor, de välsignelser han har skänkt den. Och det är också någonting som man kan göra när som helst. För vi lever hela tiden, vårt liv går runt hela tiden i gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi överhuvudtaget är skapade är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi kan andas är en gåva och välsignelse från Allah. Alla de organen som ständigt fungerar inne i våran kropp är gåvor från Allah. Om man tänker på alla de typ miljontals sjukdomar som finns så är det oftast någonting som är relaterat till att någonting i ens organ inte fungerar. Och man glömmer och tänker inte på ofta vilken stor välsignelse är att de fungerar. Att njuren fungerar som den ska, hjärtat fungerar som den ska, levern fungerar som den ska, cellerna fungerar som de ska och så vidare. Så man är hela tiden omringad utav olika utav Allahs subhanahu wa ta'alas välsignelser. Så man kan generellt säga väldigt mycket tahmid och säga alhamdulillah många gånger. Men det har kommit vid olika tillfällen som Allah subhanahu wa ta'ala i hans Koran och profeten sallallahu alaihi wasallam i sunnan har berättat att det är extra rekommenderat att man säger alhamdulillah på. Och jag kommer nämna 5 gånger utav de här gångerna. Det ena är när man har ätit eller druckit. När man har ätit mat eller druckit någonting så är det rekommenderat att man säger alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Och ni som tror, ät av det goda som vi har försörjt er med och var tacksamma till Allah om det är han ni dyrkar. Så Allah azza wa jall nämner att vi ska äta av det goda och man ska kunna njuta av det goda som finns att äta och man ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för det man har ätit. Utöver det har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt Inna allaha la yarda anil abd an ya'kul al-akla fa yahmaduhu alaiha wa yashrub al-shurba fa yahmaduhu alaiha. Och det är en hadith som finns i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med den tjänaren som äter någonting och lovprisar Allah för det här och säger alhamdulillah efter han har ätit. Och den som dricker någonting och lovprisar Allah och för att säga alhamdulillah efter det han har druckit. Och det här leder då som sagt till att Allah subhanahu wa ta'ala blir nöjd med den tjänare som gör det. Och det är det som är målet med våra liv. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska vara nöjd med oss. Och med det vi gör. Så det här är en av de anledningarna till att Allah subhanahu wa ta'ala blir nöjd med oss. Att vi äter och vi dricker av det som är gott och det som är tillåtet. Och man lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala och tackar honom för det han har skänkt. Utöver det så har det kommit att profeten sallallahu alaihi wa sallam har nämnt en specifik dua och en specifik dhikr som man säger när man är färdig med att ha ätit mat. När man är helt färdig med maten så har det kommit att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som äter mat och därefter säger Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawli minni wa la quwwa. Den som säger Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawli minni wa la quwwa. Det vill säga att det betyder att alla lovprisningar tillkommer Allah som har gett mig detta att äta och försörjt mig med det utan att jag har gjort någonting åt det själv, skulle man kunna säga. Utan det är Allah subhanahu wa ta'ala som försörjde mig med den här saken och som man kunde äta upp det. Om man säger det när man är färdig med maten så har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt att man blir förlåten för sina tidigare synder. De lärda brukar förklara de här haditerna med är att det betyder att det är ens mindre synder som man har gjort. Man hamnar hela tiden, särskilt när man är i Sverige, i små synder här och var. Så man ska komma ihåg att göra den här duan efter man har ätit. Man äter och man säger den här duan så blir man av med de här små synderna som man ständigt kan hamna i. Så det är första gången. Det är att om man ätit eller druckit så ska man säga Alhamdulillah. Utöver det, när man ber. Och i synnerhet när man kommer upp från ruku efter man sagt Sami Allahu liman hamida, så är det också rekommenderat att man säger Alhamdulillah. Det har kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wa sallam bad en dag, så var det en person och han sa Sami Allahu liman hamida när han kom upp från sin ruku, och en person som var bakom honom sa lite högt som man kunde höra sa bakom profeten sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Han sa den här formen av dhikr. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Vi kommer förklara den här duan i nästa, dhikr i nästa lektion. När profeten sallallahu alaihi wa sallam var färdig med bönen så sa han, vem var det som sa den här dhikr? Så sa en utav sahabas, det var jag. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att det var 30 änglar som kom till dig för att skriva ner den här handlingen. Så att genom att man säger den här grejen så leder det till att änglarna flockas runt omkring en för att skriva ner den här goda handlingen. Och hadithen finns i Sahih Bukhari. Så när man ber så är det också uppmanat att man säger Alhamdulillah. Och i synnerhet när man kommer upp från ruku. Sen även i början av khutbas och lektioner och när man skriver böcker. Så är det rekommenderat att man börjar med Alhamdulillah. Som är khutbatul haja. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade göra khutbah som brukade säga innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade säga en speciell dhikr när han började sina lektioner eller föreläsningar eller predikningar, och han började dem med att säga alhamdulillah. Sen även det fjärde tillfället då är det extra rekommenderat att man säger alhamdulillah är när man har nyst. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Den, när en utav er har nyst så ska han säga Alhamdulillah. Så när man har nyst, achu, så istället för man ska säga achu prosit som man gör här, så säger vi muslimer Alhamdulillah. Och den som lyssnar ska man säga Yarhamukallah. Och då kan man istället få belöning istället för man ska säga det som man säger här som är helt belöningslöst. Och jag tror till och med att det ibland så är det, om man inte har fel, så är det kopplat till någon form av vidskepelse, det här achoprosa, att inte ens själ ska åka ut och man ska få den att stanna kvar och liknande skumma saker som man, så det går tillbaka till. Så man säger istället Alhamdulillah när man har nyst. Femte tillfället om man ska säga Alhamdulillah är när man ser en person som är prövad med en prövning. Om man ser en person som är prövad med en prövning, har ett funktionshinder, en svår sjukdom, eller någonting som man är prövad med. Så har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt att man ska säga Alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah. Alla lovprisningar tillkommer Allah som har skyddat mig från att hamna i det du har hamnat i. Och han har höjt upp mig på ett sätt som han inte har gjort för många människor. Och det här gör man inte om det är en person som är funktionshindrad eller någonting. Ska man inte göra det i hans ansikte, utan man säger det tyst. Så det inte ska vara jobbigt för den personen att höra. Men man säger den här. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att om man säger det så kommer man inte bli drabbad av den saken som drabbade honom. Det vill säga man ser en person som varit med om en bilolycka eller varit med om en svår olycka eller någonting och skadat sig. Så säger man den här dhikr, alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Så kommer man bli skyddad från att hamna i den här svårigheten. Och hadithen är berättad utav Tirmidhi och Sheikh al-Albani sa att den är hasan. Det här var det relaterat till att man säger alhamdulillah. Sen den sista och fjärde utav de här adhkar som man kan säga, som är de här fyra meningarna som har hög status i islam, är att man säger Allahu Akbar. Allahu Akbar har tolkats på två sätt. Man ser även vissa personer som översätter att de översätter på ett felaktigt sätt. Vissa säger att det betyder Allah är stor. Allah är stor. Men det egentligen betyder är Allah är större än allting. Så det man säger superlativ. Allt det Allah azawajal är större än allting. Och bland det som tyder på att det är det här som är betydelsen av det är att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dawa på en kille som hette Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim var kristen och hans pappa kallades för Hatim al-Ta'i, som var känd bland araberna för sin otroliga generositet. Jag brukar än idag säga att hans generositet är som Hatim. Så Hatim al-Ta'i var känd för sin otroliga generositet bland araberna innan islam. Hans son Adi ibn Hatim hade blivit kristen. Profeten sallallahu alaihi wasallam försökte göra dawa på honom, men han flydde istället ifrån honom. Sen av vissa anledningar som var tvungen att komma tillbaka till Medina. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom: Adi, vad är det som får dig att fly? Är det att du flyr ifrån att någon ska, att man ska säga la ilaha illallah? Finns det någon gudom vid Allahs sida som är värd att dyrkas? Ja Adi, vad är det som får dig att fly? Flyr du från att det ska sägas Allahu Akbar? Och finns det någonting som är större än Allah? Så hadithen tyder på att profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade i den här hadithen vad Allahu Akbar betyder. Finns det någonting som är större än Allah? Så Allahu Akbar betyder att Allah subhanahu wa ta'ala är större än allting. Och hadithen finns i Tirmidhi. Och författaren säger att den är, har en korrekt och stark berättarkedja. Så betydelsen av Allahu Akbar att tjänaren är övertygad med sitt hjärta och säger med sin tunga att ingenting som existerar är större och mäktigare än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inför honom vi alla kommer samlas på domedagen och stå där underkastade inför honom. Och ordet Allahu Akbar och att säga den här meningen Allahu Akbar har ett otroligt botemedel mot det som kallas för tekjif. Takyif är att man föreställer sig Allah subhanahu wa ta'ala. Eller föreställer sig hur hans attribut är. Man föreställer sig hur Allahs essens är. Eller man föreställer sig hur Allah subhanahu wa ta'alas attribut är. Hur kan det gå till att Allah azawajal hör allting samtidigt som sägs och som låter? Hur kan det vara att Allah azawajal kan se allting samtidigt? Man sitter och föreställer sig och tänker och reflekterar över de här sakerna. Genom att man säger Allahu Akbar och är riktigt övertygad om det, så är det ett botemedel för det. För allting som man föreställer sig och som kommer till ens hjärta och som man tror Allah subhanahu wa ta'ala är större än det. Och det går inte för oss att begripa på något sätt hur Allah subhanahu wa ta'alas essens är eller hur hans attribut är. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi Allah. Tänk över och kontemplera och reflektera över Allahs välsignelser. Och reflektera inte över hur Allah är. Och den här hadithen har Sheikh al-Albani sagt att den är hasan. Så att vi ska reflektera över Allahs skapelse och hur han har skapat det och så vidare. Man kan även reflektera av innebörden och hur vi ska bli påverkade av innebörden av Allahs och dess attribut. Men hur de är ska man inte tänka på. Om man börjar tänka på det så säger man bara Allahu Akbar. Det jag börjar tänka på är Allah subhanahu wa ta'ala är större än det jag någonsin har tänkt på. Takbir och att säga Allahu Akbar har en väldigt hög status i islam. Allah azza wa jalla har sagt det är en av de första verserna som har kommit i Koranen när den uppenbarades. Surat al-Mudathir. Profeten sallallahu alaihi först fick uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala om att han ska läsa som är surat Iqra. Allah azza wa jalla sa läs. Och sen så kom de första verserna från Iqra som första uppenbarelsen som kom till honom. Sen så kom, tog det ett tag innan uppenbarelsen kom. Och sen så kom uppenbarelsen igen. Så sa Allah azza wa jalla till profeten. Ya ayyuhal mudathir, um fa'andhir, wa rabbaka fakabbir. Du som sveper in det. För profeten sen svepte in sig. Efter han hade fått den första uppenbarelsen. Ställ dig upp och börja varna. Alltså börja göra da'wah. Börja sprida det här kallet. Och gör takbir till din herre, det vill säga upphöj din herre och säg Allahu Akbar. Så en av de första beordningen som profeten sallallahu alaihi wa sallam fick var att säga Allahu Akbar. Och det är uppmanat att man ska göra takbir vid många olika former av dyrkan. Så när man är färdig med sin fastan och på Eid så säger man ju, som ni säkert hört, i moskéerna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, och så vidare. Man, efter man är färdig med sin fasta på Ramadan så säger man Allahu Akbar. När man är färdig med sin hajj, samma sak på Eid al-Adha, och under själva hajj så ska man säga Allahu Akbar många gånger. Även vid bönen så är det vid många tillfällen man säger Allahu Akbar. Vi adhan. Hur börjar adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hur iqama är? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hur man börjar sin bön? Allahu Akbar. Under tiden när man går ner och upp, förutom när man kommer upp från rukå, så säger man Allahu Akbar. Så gång på gång under muslimens dag så säger man Allahu Akbar. Om man ber fyra rakat, när man ber dhuhr och asr och isha, hur många gånger säger man Allahu Akbar? 22. 22 gånger. Så om man ber sina fem dagliga böner säger man Allahu Akbar 94 gånger. Och om man utöver det ber sina sunnaböner, om man sitter och säger 33 gånger efter varje bön, obligatorisk bön, Allahu Akbar, Allahu Akbar, så har man sagt takbir 342 gånger på en dag. Om man utöver det gör annan dhikr och säger det som vi sa, man kan säga på morgonen till exempel 100 gånger och så vidare, så kan ni förstå hur otroligt många gånger man säger Allahu Akbar under en dag. Vilket tyder på vilken otrolig status Allahu Akbar har i muslimernas liv. Och det är det man också hör i muslimska länder som är så otroligt vackert. När man får höra adhan utomhus och man hör att Allah subhanahu wa ta'ala upphöjs genom att man säger Allahu Akbar. Så det är förklaringen på betydelsen av Allahu Akbar och dess dygder. Sen tänkte jag förklara de adhkar, de former av dhikr man gör när man vaknar på morgonen. Så jag tänkte när jag ska förklara de här adhkar att vi börjar på morgonen och sen under muslimens dag vad man säger för någonting under sin dag av de adhkar och förklaringen på det. Det första man säger som muslim när man vaknar är att man börjar göra dhikr. Man börjar dagen med att göra dhikr. När man vaknar så har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt att den som vaknar på natten och säger La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Och man säger den här dhikr när man vaknar och därefter säger Allahumma ighfirli, och Allah förlåt mig, så blir man förlåten för sin synd. Säger man, gör man dua, så blir den accepterad. Gör man wudu så blir ens bön accepterad. Så det första man ska göra när man vaknar är att man säger den här dhikr. Det är så man börjar sin dag. Genom att man säger La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man börjar det med att säga på det här sättet. Och Ibn Battal, som är en av de stora ulama som levde för flera hundra år sedan, som bland annat har förklarat Sahih Bukhari, han förklarade den här hadithen med att säga: Allah har lovat genom sina sändebud att den som vaknar från sin sömn med att bevittna om att Allah subhanahu wa ta'ala är en, vilket man gör när man säger la ilaha illallah, och underkasta sig till hans kungadöme, vilket man gör när man säger lahul mulk, och erkänna hans välsignelser som han lovprisas för, som man säger när man säger walahul hamd, och förklara att Allah är fri från allt som inte passar honom, vilket man säger när man säger subhanallah, och att man ödmjukar sig till honom genom att man gör takbir, man säger Allahu Akbar, och underkastar sig till honom genom att man säger wala hawla wala quwwata illa billah, och att man inte kan göra något utan hans hjälp. Om man gör allt detta så är man lovad att ens dua blir accepterad, och ifall man ber att bönen blir accepterad. Sen säger Ibn Battal på slutet: och den som hör om denna dhikr, och vilken otrolig belöning det finns att göra det, bör praktisera den i sitt liv. Och det här är en viktig punkt. Att när man hör att det finns en sån här otrolig belöning att börja sin morgon på det här sättet, så har man, bör man praktisera den i sitt liv. Så man börjar sin morgon med dhikr. Och det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala bara ger framgång till de tjänarna som ständigt dyrkar honom. För om det är så att man är en person som ständigt dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, man håller fast vid sina fem dagliga böner och man gör dhikr på morgon och på kväll och så, så kommer även det första saken man tänker på när man vaknar är att göra dhikr. Men det här är bara någonting som Allah azza wa jalla ger framgång till, och andra personer kanske sysslar med andra saker istället. Vi har ju förklarat mycket av den här dhikr förut genom att förklara la ilaha illallah och så vidare. Men här i den här dhikr så säger man även la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Och det här är bara en bekräftelse utav la ilaha illallah. La ilaha illallah betyder det finns ingen gudom som är värd att dyrkas förutom Allah. När man säger wahdahu så betyder det han är ensam. La sharika lah, och det finns ingen vid hans sida. Så det är en bekräftelse utav betydelsen av la ilaha illallah. Så man säger, det finns ingen gudom som är värd att dyrkas förutom Allah. Han är ensam, ingen är vid hans sida. Och därefter så säger man lahul mulk. Det vill säga att allt konungadöme och allt ägandeskap tillkommer endast honom. Walahul hamd, och det är endast han som förtjänar att lovprisas. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, och han har makt och är kapabel över allting. Och utan tveka så förstår vi att när allt konungadöme tillkommer honom, och det är han som lovprisas för allting, och det är han som har makt över allting, så förstår vi att det här är som bevis som tyder för oss att det endast är Allah subhanahu wa ta'ala som är värd att dyrkas, vilket är betydelsen utav la ilaha illallah. I den här dhikr så nämns det också att man säger wala hawla wala quwwata illa billah. Och det här är någonting som profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat att det är en skatt från paradiset. Och det har en hög status i islam att man säger la hawla wala quwwata illa billah. Men vad är betydelsen utav la hawla wala quwwata illa billah? När man säger la hawla så betyder det att man inte kan ändra sig från situation till situation. Det vill säga att man kan inte gå från att man har varit syndig till att man blir lidande till Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan inte vara från sjukdom till friskhet eller från svaghet till styrka förutom med Allahs hjälp. Det vill säga man kan inte ändra sig till exempel från att man är en syndande muslim till att man vill bli en lydig och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan man inte göra utan Allahs hjälp. Om man är sjuk så kan man inte bli frisk utan Allahs hjälp. Om man är svag så kan man inte bli stark förutom genom Allahs hjälp. Och när man säger wala quwwa så betyder det att man inte kan få någon form av kapabilitet eller styrka att utföra en handling förutom med Allahs hjälp. Så när man säger det här så frigör man sig själv från att man har kapabilitet eller möjlighet att ändra sin situation och förbättra sig själv eller ändra det man håller på med förutom Allah subhanahu wa ta'ala hjälper den. Och det här är utan tvekan någonting som tyder på vilken tillit man har till Allah. Och det här är inte bara någonting man ska säga med sin tunga. Och inte bara någonting som man ska vara övertygad om i sitt hjärta. Det är någonting man ska leva efter i sitt liv. Att man inte tror sig själv. Man tror inte för mycket om sig själv. Man tror inte att man är kapabel till saker och ting själv. Utan man vet att allting som man lyckas och får framgång till att göra är med Allahs panna och ta'alas hjälp. Vilket också ständigt ska leda oss till att man söker hjälp från Allahs panna och ta'ala. I surat al-Fatiha så säger vi ju Iyakana abudu wa iyakana sta'in. Endast dig söker vi hjälp ifrån. Endast dig dyrkar vi och endast dig söker vi hjälp ifrån. Så en tjänare ska ständigt säga och söka skydd och söka hjälp ifrån Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket man gör när man säger till exempel bismillah. Och att man söker Allah subhanahu wa ta'alas hjälp i det man gör. När man börjar morgonen på det här sättet, man börjar morgonen med att man gör dhikr, så har man blivit av med en av de knutarna som shaitan fäster vid ens huvud. Shaitan försöker göra som en form av magi mot en, eller få en att sova förbi ens böner. Så shaitan knyter fast en knut på samma sätt som de som håller på med svart magi knyter fast de här knutarna och blåser i dem. Så knyter han fast 3 stycken knutar vid ens huvud när man sover. Och så säger han vid dem, du har en lång natt framför dig, så sov länge. Men när man vaknar upp och man säger dhikr, och en av de dhikr man kan säga är det här som vi nämnde, så blir man av med en av knutarna. Och när man går och gör wudu, så blir man av, man tvagar sig, så blir man av med den andra knuten. Och när man ber, så blir man av med den tredje knuten. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att om man gör på det här sättet, så kommer man känna sig bra i själen och må bra under den dagen, och man kommer känna sig pigg. Men den personen som istället inte har gjort det här, han gör inte dhikr, han gör inte wudu när han vaknar och han ber inte fajr-bönen till exempel, då kommer det leda till istället att han vaknar upp och känner sig dålig inombords och han kommer känna sig slö under dagen. Så den som vill bli pigg och frisk och stark under dagen ska tänka på det här. Det första man gör när man vaknar är att man gör dhikr, man gör wudu, man ber. Så bi'idhnillahi ta'ala, under resten av dagen så kommer man känna sig mycket bättre. Och man kommer även känna att man är piggare. Och där känner man av, särskilt om man lyckas. Allah ger en framgång att man kan be bönen på natten till exempel. När man bett fajr och så vidare. Att man känner sig mycket piggare och friskare under den dagen. Men om man har sovit förbi bönen och man vaknar upp sent. Och så går man runt, så kan hela dagen gå förstörd. Och man känner sig inte att man mår bra under tiden. Därefter så står det ju en hadith att man ska göra wudu. Och när man gör wudu så börjar man där med att säga bismillah. Och betydelsen av bismillah är att man söker hjälp från Allah. Och kolla på det här. Vi söker inte bara hjälp från Allah att göra svåra och tunga saker. Man säger bismillah, man ska bära tunga saker. Eller man ska göra någonting svårt som man annars inte tror att man kan klara av. Utan man söker även hjälp från Allah när man ska göra en form av dyrkan. Så även när man ska göra wudu så börjar man med att säga bismillah. Sen under själva wudu så finns det, under själva tvagningen, så finns det ingen autentiskt berättad dhikr som man ska göra. Det finns inte att när man tvättar ansiktet ska man säga en sak, när man tvättar händerna säger man en annan och så vidare. Utan det har inte kommit någon specifik form av dhikr som man gör under tiden man gör wudu, förutom man säger bismillah innan. Men när man är färdig med wudu så har det kommit 3 stycken autentiska hadither som berättat vad man ska säga när man är färdig med sin wudu. Och en av dem är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att man säger Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och Allah, gör mig från dem som gör tauba, som vänder sig i ånger och vänder åter till Allah, och gör mig bland dem som renar sig själva. Så man ber Allah subhanahu wa ta'ala att man får framgång till att göra tauba, och man får be Allah azzurera att man får framgång till att vara, att rena sig. Och den här hadithen är bättre utav Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. I en annan hadith så har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt att den personen som gör wudu och fullbordar sin wudu, att det inte bara han slarvar i sin wudu, han fullbordar den på bästa möjliga sätt. Och när han är färdig så säger han Ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Att man bevittnar om att Allah subhanahu wa ta'ala är hans, han som är värd att dyrkas, och att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs tjänare och sändebud. Om man gör det, man först kompletterar sin wudu och sen säger den här dhikr, så har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat i en hadith som finns i Sahih Muslim att paradisets 8 portar öppnas och man får komma in i den av dem man vill. Så det finns en otrolig belöning av att göra den här dhikr efter man är färdig med sin wudu. Och i en annan och en tredje haditen dhikr man kan göra är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man ska säga subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Det vill säga att man börjar med att göra tasbih och tahmid som jag förklarat, och sen säger man att det inte finns någon som är värd att dyrkas förutom Allah, och sen ber man Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse och vänder sig åter i ånger till honom. Om man gör det så kommer det här att skrivas ner och det kommer att bevaras fram till domedagen. Det här är uttalandet man har sagt, som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om i en hadith som finns i Al-Mustadrak utav Hakim, och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Så det finns de här tre formerna av dhikr man kan säga när man är färdig med sin wudu. Det är så att man säger Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Det är så att man säger ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Och man säger subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. De här tre formerna utav dhikr som man uppmanar till att säga när man är färdig med sin wudu. Tayyib, när man har gjort wudu på morgonen, man har vaknat upp, man har gjort dhikr, man har gjort sin wudu, man har sagt de här den här dhikr som man kan säga efter. Så som muslimsk man så är det ju uppmanat att man ska be i moskén. Men om man inte har en moské nära sig, till exempel som det är i Sverige, det kan vara väldigt långt till en moské, då ber man hemma. Men om man kan så är det bra att man ber i moskén. Eller rent generellt att man ska gå ut från sitt hus, vad man än ska göra. Man ska jobba, man ska gå till skolan, man ska träffa släktingar, man ska gå ut och hänga med sina kompisar eller liknande. Så finns det två olika former av dua man ska säga när man går ut. Och de här är väldigt viktiga att känna till. För att det är någonting som skyddar en från att bli skadad när man går ut. Och det är någonting som skyddar en från att hamna i synder när man går ut också. Så det är viktigt att man känner till de här två formerna av dhikr som finns när man går ut ur sitt hus. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att när en man går ut ur sitt hus och säger bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, så kommer det att sägas du har blivit vägledd och du har blivit av med dina bekymmer och du har skyddats. Och då kommer shaitan att gå ifrån personen när man har sagt det här. Och så kommer en annan shaitan säga till honom, vad ska du göra med en tjänare som har blivit vägledd och har blivit av med sina bekymmer och har blivit skyddad? Så att genom att man säger det här så blir man skyddad från att shaitan ska påverka en när man är utomhus. Och betydelsen av det här som sagt är att man säger bismillah, det vill säga att man söker Allah och dess hjälp. Tawakkaltu ala Allah, det vill säga jag förlitar mig på Allah. Jag sätter all min tillit till Allah. Jag är i behov av hans hjälp och jag sätter min tillit till Allah subhanahu wa ta'ala nu när jag går ut. Och sen så säger man det här som jag tidigare förklarade. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jag kan inte ändra någon situation från situation till situation. Och jag kan inte få någon form av styrka förutom genom Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Och då kommer det som sagt sägas, du har blivit vägledd. Så du har blivit vägledd till den raka vägen. Och antingen så är det Allah subhanahu wa ta'ala som säger det, eller så är det en ängel som säger det. Det sägs bara i hadithen, det kommer sägas. Sen sägs det också, du har blivit av med dina kufit, betyder du har blivit av med dina världsliga och dina nästa livets bekymmer. Och sen så säger waqit, det betyder att du har blivit skyddad från dina fiender som shayatin och andra. Och när man säger det här så blir man som sagt av med shayatin. Så det här är någonting som är väldigt bra att säga om man just vill skydda sig själv från att bli skadad eller påverkad utav shayatin när man går ut. Och det är väldigt mycket saker som kan få en, när man går utomhus, få en att halka till höger eller till vänster. Så att utnyttja den här dhikr och verkligen säga den från hjärtat, så kommer det bli innilaj ta'ala att skydda den från de här sakerna. Sen en annan dhikr som man kan säga också när man går ut hemifrån är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall wa azilla aw uzall aw udlim aw udlam aw ajhal aw yujhal alay. Man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från att man ska hamna i någon utav åtta saker. Första man söker skydd ifrån är att man ska adil. Och adil betyder att man söker skydd från att man hamnar i en villfarelse. Att man hamnar i en villfarelse, som till exempel att man syndar. För att ett av straffen om man hamnar i synder är att man blir vilseledd, att man kommer längre ifrån sanningen. Så man söker skydd från att hamna i en villfarelse. Odal betyder att någon annan ska få en att hamna i en villfarelse. Som till exempel att shayatin försöker påverka en, dåligt umgänge ska påverka en till att man ska hamna i synder eller liknande. Azilla och uzell. Azil är också att man hamnar i ett snedsteg, eller att man går bort från den raka vägen, hamnar i något fel. Uzell är att någon annan får en att hamna i de här snedstegen, antingen från shayatin eller från dåligt sällskap som man har runt omkring en. Att man antingen, man söker skydd ifrån att man antingen förtrycker, man hamnar i ett form av förtryck. Och förtryck kan dels vara att man förtrycker sig själv, man förtrycker sin egen själ genom att man hamnar i en synd. För man hamnar i en synd, så kommer det här leda till att man kan bli bestraffad. Eller att man förtrycker andra människor genom att man förnedrar dem, eller man tar deras pengar, eller man skadar dem på något sätt. Så man söker skydd från att man på något sätt ska förtrycka någon annan. Odlen betyder att någon annan ska förtrycka en. Det vill säga att någon annan ska hoppa på en, någon annan ska slå en, någon annan ska förnedra en, någon annan ska skada en på något sätt. Så man söker inte bara skydd från att man ska skada andra, utan att andra ska skada en själv. Sen på slutet söker man skydd ifrån och ajhal, att man ska hamna i någon form utav okunskap. Att man är okunnig om det som är obligatoriskt för en. Eller att man är man gör det de okunniga och idiotiska människorna gör. Att man gör idiotiska handlingar. Beter sig på ett idiotiskt sätt. Eller att någon beter sig idiotiskt mot mig. Det här är de åtta sakerna man söker skydd ifrån. Att man hamnar i villfarelse, eller att någon får en att hamna i villfarelse. Att man hamnar i fel, eller att någon får en att hamna i fel. Att man förtrycker någon annan, eller att någon förtrycker en. Att man hamnar i någon form av okunskap, eller gör idiotiska handlingar, eller att någon gör idiotiska handlingar mot en. Så det här är utan tvekan en jättebra dhikr man kan göra, och den är berättad av Abu Dawud och Ibn Majah, och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Så man ska verkligen tänka på att göra de här två dhikr. Om man verkligen känner av sitt behov av att göra dem. Verkligen känner av sitt behov av att söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från de här åtta sakerna. Så det verkligen kommer från hjärtat. Så kommer man bi'idhnillahi ta'ala att bli skyddad från att hamna i någon av de här åtta sakerna. Taib, om man ska gå till bönen. Specifikt att man ska gå till moskén. Då finns det en annan specifik dhikr man gör. Och det är att man ber Allah subhanahu wa ta'ala om att bli omfamnad av ljus, olika former av ljus. Man säger Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa ja'al min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nura. En hadith som berättar i Sahih Muslim, så ber man Allah subhanahu wa ta'ala att göra ljus på ens tunga. Ljus i ens hjärta och ljus på ens tunga och ljus i ens hörsel och ljus i ens syn. Ljus framför en och ljus bakom en och ljus över en och ljus under en. Och man ber Allah subhanahu wa ta'ala att skänka en ljus. Att allting man gör är upplyst och allting man gör är väglett. Ens hjärta är väglett, ens det man ser är väglett, det man hör är väglett. och att runt omkring en så är man alltid omfamnad utav vägledning och ljus utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är väldigt passande just att man ber om att få ljus när man är på väg till moskén där man ska be. Eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit bönen i sig som ett ljus. Det är någonting som lyser upp tjänaren. Och utöver det har det kommit en annan hadith, och den här hadith finns i Sahih Muslim. En annan hadith som Sheikh Ibn Baz rahimahullah har berättat att den är hasan. Den är en godtagbar berättarkedja. Att profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att om man håller fast vid sin bön så kommer det vara ett ljus för en på domedagen. När man kommer vara som mest i behov av att man kommer ha ett ljus när man är där på domedagen i den skräcken man har. Så genom att man håller fast vid bönen så kommer det här ljuset att finnas för en. Så om man ber innan man är på väg till att gå till detta ljus som är ens bön, så gör man denna dhikr, gör man denna åminnelse och dua, att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att skänka en ljus i alla dessa saker. Och det är en väldigt vacker hadith som man bör memorera och hålla fast vid. När man går in i moskén så säger man Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. I Allahs namn wa salatu wa salam ala rasulillah, att man sänder frid och välsignelse över profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och vi kommer förklara det inshallah i nästa lektion vad det betyder. Sen ber man Allah subhanahu wa ta'ala att öppna upp portarna av barmhärtighet för den. Och portarna av barmhärtighet är det man söker när man går in till moskén för att be. Och därför ber man just om att Allah subhanahu wa ta'ala ska öppna upp portarna av barmhärtighet. Att han ska acceptera ens handlingar och han ska vara barmhärtig mot den. Och inte hålla en till ansvar för de dåliga sakerna man har gjort. När man går ut ur moskén så säger man samma sak. Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah. Men man säger Allahumma inni as'aluka min fadlik. Och Allah, jag söker från ditt goda. Och ditt goda, det är någonting man säger när man går ut ur moskén. För när man går ut ur moskén så söker man någonting från dunya. Och det goda är till exempel att man ska få försörjning, att man ska kunna få pengar och liknande saker. Så när man går ut ur moskén och man är redo för att arbeta för att kunna få ihop det man ska livnära sig på och liknande, så ber man Allah subhanahu wa ta'ala att skänka en från det här goda och det man kan få utav det världsliga livet som gynnar en. Jag tror att vi vid Nilla i Ta'ala avrundar dagens lektion med det här, och nästa lektion som kommer vara nästa måndag så ska vi börja förklara de adkar man gör i själva bönen i sig. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.